Eleanor heter jag då och brukar predika här ungefär en gång per kvartal. Församlingsplanterare och pastor i Linköping. Och förutom att jag åker runt och predikar, just det temat för idag, jag ska säga någonting mer om sen, om Gud slutar andas. Just det. Förutom att jag är ute och predikar en del och en del på bibelskolor och så också, så håller jag på att skriva. Bland annat så har jag och en som heter Åsa Molin varit redaktörer under det här året som gått för en andaktsbok som kommer ut här nu om bara någon vecka. Men att vakna upp till liv är en andaktsbok för sommartiden. Så det är 40 texter för sommaren, sommarteologibok. Jag och Åsa är redaktörer och sen så är vi 11 styckna kvinnor som skriver. Inte för att det är en kvinnobok, utan för att vi är ett gäng som brukar träffas och göra saker tillsammans. Och då blev det här ett projekt som vi hade. Så den är skriven både för kvinnor och män. En av de här texterna i den här andaktsboken som jag har skrivit har temat Om Gud slutar andas. Och det är det som har annonserats för den här söndagen också. För jag blev omvänd, den som bokade in mig för det här tillfället, att säga någonting om det här med skapelse och vårt ansvar. Och då tänkte jag, då kan det här temat passa om Gud slutar andas. Och när jag läste igenom mitt manus i morse så såg jag att, men kära någon, det här är ju en kiasm. Det är sån här bibelnördord. I Bibeln finns det någonting som kallas för kiasm. Det är en struktur där man lägger upp teman så här. Först kommer A, sen kommer B, sen kommer C, sen kommer B igen och sen kommer A igen. Så det finns en mittenparti i den här predikan som handlar om att vi är Guds avbildare och vårt ansvar. Och sen är det omslutet av två teman som handlar om att Gud andas på världen. Och det i sin tur omslutet av att Gud har skapat världen genom sitt ord. Så det är den krångliga strukturen för den här predikan. Först, Gud har skapat världen genom sitt ord. Gud skapar genom att andas. Vi är Guds avbilder. Gud skapar genom att andas. Och sen till slut igen, Gud skapar genom sitt ord. Det är en kiasm. Men det behöver ni inte komma ihåg. Det är sådana här bibelnördsord. Så skapelsen är temat. Med den här lite kreativa rubriken. Jag tror att jag kan ha delat med mig eller refererat till det här citatet förut av Irenaeus av Lyon när jag har predikat om treenigheten. Så här står det, säger Irenaeus av Lyon. Han var församlingsledare på 100-talet i Frankrike, så det här är länge sedan, på 100-talet. Som om Gud inte hade sina egna händer. Från all evighet har han i sin närhet ordet och visheten, sonen och anden. Genom dem och i dem utför han allting. Det vill säga att Gud har två händer, två armar som han liksom släpper ner i världen och som han arbetar genom. Och det är ordet och det är anden. Och den bilden av treenheten gillar jag, att Gud är en talare och ur talarens mun kommer det ord och andedräkt. Det gör det ur min mun nu. Ord och andedräkt. Och genom det kan jag utföra saker, kan blåsa till exempel. Ut ett ljus till exempel. Så mycket mer vet jag inte om jag kan klara av med min andedräkt. Men ord och ande. Gud verkar i världen. Och det gör han i Gamla testamentets tid och i Nya testamentets tid. Och det som sker i Nya testamentets tid är ju att ordet inkarneras och blir kött, som vi hörde i början här. Så Gud har alltid agerat på det här sättet och även i skapelseberättelsen. Gud har skapat världen genom att tala och genom att andas. Hallå, där. Har ni, är det någon som har sett den här serien? Den här serien på Netflix går den just nu, om man har den streamingtjänsten. En som vinkar åtminstone. Ja, alltså svårt att uttala det här. Stitzel. Det är en serie om ultraortodoxa judar i Jerusalem. ett vanligt kärleksdrama om olycklig kärlek. Mycket svärta, men också mycket humor. Den är helt fantastisk, den måste ni se. Jag har varit en hel del i media om den. Och där de här är ju ortodoxa och ultraortodoxa judar, mycket regler för allting. Och bland annat har man en regel där om att man, så fort man stoppar någonting i munnen, innan man gör det, så ber man alltid en bordsbön. Inte bara när man liksom sätter sig till bords, utan bara om man ska ta ett glas vatten eller äta en karamell, eller så ber man alltid det här i den här serien. Välsignad är du universums konung, genom vilkens ord allting har blivit skapat. Och det gör ju att de här blir påminda hela tiden om att allting har blivit till genom ordet. Allt jag stoppar i min mun. Det vill säga, i skapelseberättelsen så kan vi läsa hur Gud sa: ljus blev till, och ljuset blev till. Och Gud sa: må jorden frambringa grönska. Och det kom grönska. Så Gud talade och så skapades saker. Så de påminns om det hela tiden genom det här sättet att be. I kristna sammanhang så använder man den här. Vad dålig jag är på det här. Så. Den här bönen som bordsbön. Jag är van vid, och jag besöker ofta kloster. Då använder de ofta den här texten som en växelbön. Det här är från psalm 104. En psalm som handlar om skapelsen. Och då står det så här: alla, och då menas det både människor och djur, alla varelser, människor och djur, alla sätter sitt hopp till dig, och du ska ge dem föda i rätt tid. Du ger dem och de tar emot. Du öppnar din hand och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta. Du tar ifrån dem deras ande och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Det här är en väldigt fin bild, hur Gud liksom mättar alla varelser ur sin hand. Liksom. Som om vi alla vore fåglar liksom, som äter frön ur en hand. Gud mättar allt levande på detta sätt. Och så står det: när Gud döljer sitt ansikte så dör vi. Och det här har just med Guds andning att göra. I skapelseberättelsen, eller de första kapitlerna i Moseboken, så finns det egentligen två berättelser. I den första berättelsen i kapitel 1 så skapar Gud genom att tala. Och i den andra berättelsen så skapar Gud genom sina händer. Det finns också lite olika ordningar mellan de här olika skapelseberättelserna. I första kapitlet så skapas liksom himmel och jord först, grönska sen, djuren sen och till sist människan. Det är de här olika dagarna ni vet. Men i den andra skapelseberättelsen så skapar Gud först himmel och jord, sen mannen, sen grönskan, sen djuren och till sist kvinnan. Så det är olika ordningar. Och varför är det så? Jo, för att de här berättelserna har olika budskap. De vill göra olika poänger. Och i den andra skapelseberättelsen, när Gud formar då mannen genom sina händer och också djuren på det sättet, så tar han lera, han tar jord och formar det till figurer, och så blåser han in sin livsande. Och så får de liv. Och det visar att vi är beroende av Guds livsande, att han har blåst in sin livsande i oss. Och det gäller både djur och människor. Och det är så man ska tolka de här verserna i mitten här, om att Gud döljer sitt ansikte, det vill säga vänder bort sitt ansikte. Och vad händer då? Jo, vi förlorar kontakten med Guds livgivande ande. Vi människor är beroende av Guds andetag för att leva. Och när Gud vänder bort sitt ansikte, vad händer då? Jo, vi förlorar vår ande och blir åter till mull. Ser ni det? Människan är skapt av jorden. Gud har blåst in sin livsande. Och när Gud vänder bort sitt ansikte, då förlorar vi vår livsande och vi blir åter till mull. Hebreisk poesi använder sig ofta av parallelismer, det vill säga att det är en mening som säger någonting och sen så kommer det en till mening med andra ord men som egentligen säger samma sak. Och det är där, du döljer ditt ansikte och då blir förskräckta, du tar ifrån dem deras ande och det dör. De uttrycken måste tolkar varandra. Men vad kan Gud göra? Jo, han kan återigen vända sitt ansikte mot världen och blåsa på världen. Och då skapas nytt liv. Så Gud skapar genom sin andedräkt och vi är beroende av hans andning. Och då har vi ju skapelseberättelsen. Nu kommer jag inte ihåg om jag har det på PowerPoint eller inte. Jo, men det hade jag. Så här står det ju i de första verserna. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker och en Guds vind svepte fram över vattnet. Det här uttrycket blev ju väldigt utskällt när Bibel 2000 kom. För innan stod det Guds ande. Var då Guds vind? Men det är att ande och vind, det är samma ord på hebreiska. Och det är för att Guds ande är som en vind. Det blåser. Och det är en kraftig vind som skapar saker. Så Gud skapade världen genom att tala och genom att blåsa. Och det kan man komma ihåg genom de här två olika bordsbönerna. Tänkte att det där ska komma fram först. Nu har vi kommit in till mitten av den här kiasmen. Alltså ordet, anden, Guds avbild. Jag vet inte om ni har ni sett några filmer från The Bible Project? Det är en jättebra YouTube-kanal. Och på YouTube är det ju så att man kan göra sina egna undertexter. Och då är det många, för det är på engelska, då är det många som har gjort svensk undertext till flera av de här filmerna. Det här är osäker om det finns svenska undertexter till den här filmen. The Image of God. Jättebra film på bara 5 minuter som drar vad det innebär att vara Guds avbild. Och vad är det vi har fått för uppdrag i den här världen som Gud har skapat genom att tala och genom att andas? I Bibeln finns det ju ett förbud mot att göra avbilder. Man får inte göra några bilder av Gud. Varför då? Jo, för att det finns ju redan bilder. Vi är Guds avbilder. Vi är Guds avbilder. Och när Bibeln skrevs, då sa man att de som är Guds avbilder, det är kungarna. Kungarna är Guds avbilder och har fått makt att härska. Men Bibeln säger, nej, men alla människor är Guds avbilder. Alla människor har fått uppdrag att härska. Och det har vi i den här texten. Som sagt, där har vi den här texten. Som ju har misstolkats många gånger. Vi ska läsa den och så ska vi fundera kring vad är vårt uppdrag i den här världen som Gud har skapat genom sitt ord och genom sin ande. Då står det så här i kapitel 1, vers 27. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar, över alla djur som myllrar på jorden. Gud sa, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden, allt som har liv i sig ger jag alla gröna örter att äta. Och det blev så. Här ser vi att Gud faktiskt inte tillåter människan att äta kött. Ser ni det? Vad får vi att äta? Jo, växterna. Och om man läser noggrant till första Mosebok så ser vi att människan inte fick tillåtelse att äta kött förrän efter syndafloden. Då säger Gud att ja, men det är okej, men man får inte äta blod, men kött. Och då kanske du undrar, vad var det med Kain och Abel då? Ja, vi vet inte. Åt de kött, eller var det bara att de offrade köttet till Gud? Eller var det så att de bara bröt det här förbudet? Vi vet inte. Men här så står det att vi får äta växtligheter bara. Vi får äta vegetariskt. Och sen efter syndafloden så får man äta kött. Sen berättar ju Jesaja om att i det kommande fredsriket då ska djur och människor leva i fred. Och det ska heller inte finnas någon mer död. Vilket gör att med största sannolikhet så kommer vi inte äta kött i himlen. Jag hade uppe det på en muslimsk träff här i onsdag som jag var med muslimska kvinnor. Och vi diskuterade just det. Vad kommer man äta i paradiset? Men det är vad Bibeln antyder i alla fall, att vi ska äta vegetariskt. Och därför fastar de ortodoxa. De äter veganskt under fastan inför påsken. Och det gör de som en slags... De övar sig inför den mat som man ska äta i himlen. Så därför äter de veganskt. Just med den här tanken att människan är skapt till att äta vegetariskt och ska göra det i framtiden. Det här är ett slags undantag som finns under syndafallet. Nåväl, vad betyder detta med härska? Som jag sa förut så talade man på den här tiden om att det var kungarna som var Guds avbilder. Det var de som hade Guds mandat att härska över världen. Och det säger Bibeln att det gör alla människor. Alla människor har det här mandatet. Men människan gjorde ju uppror mot Gud och förvaltade inte världen på det sätt han hade tänkt. Alltså vi ska likna Gud i hans förvaltarskap, i hans sätt att visa omsorg. Gud är ju omsorgsfull, kärleksfull, ödmjuk. Det är inte vi. Vi är själviska och vi skövlar och vi utnyttjar. Och det har vi gjort med jorden. Vi har inte förvaltat den, vi har skövlat den många gånger. Och vi har inte delat med oss på ett rättvist sätt, utan vissa har fått gå hungriga. Alltså vi har inte skött det här med fördelningen av mat till exempel på samma sätt. Så på det sätt som vi är skapta till att göra. Till att ta hand om världen som Gud skulle ha tagit hand om världen. Och vi valde i syndafallet inte att liksom det som händer i syndafallet är att människan valde att lyssna till ett djur, till ormen. Det var ett djur som fick henne att börja skövla, att använda jorden för sina egna syften. Ett djur som fick människan att vända Gud ryggen till. Så människan har inte klarat av det här uppdraget. Och vad händer då? Jo, ordet blir människa. Och visar hur en perfekt avbild av Gud ser ut. Jesus är ju Guds avbild, den perfekta avbilden. Och visar hur vi ska leva som människor. Och vad är Jesus för kung? Jo, han är ingen som liksom skövlar och förtrycker. Utan han är en tjänare som tvättar människors fötter, som betjänar, som alltid kommer underifrån. Så han visar hur vi ska förvalta världen på ett ödmjukt sätt, på ett ömt sätt, på ett kärleksfullt sätt. Och vad är det som händer efter Jesu uppståndelse enligt Johannes evangeliet? När Maria från Magdala för första gången får se Jesus? Jo, hon ser en trädgårdsmästare. Hon ser inte att det är Jesus, utan hon tror att det är en trädgårdsmästare. Och då får vi gå tillbaka till den här texten. Varför skapade Gud människan? Här är ett förtydligande av vad det innebär att vara Guds avbild. Och då sa jag att de här skapelsberättelserna kapitel 1 och 2 skiljer sig något åt. Och här kommer saker i en annan ordning. Här har Gud bara skapat mannen, inte kvinnan ännu och inte djuren heller. Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. Ja, nu läste jag från fel text. Förlåt mig. Jag som är lite virrig. När Herren Gud gjort jord och himmel, när ingen buske fanns på marken och ingen urt hade spirat, eftersom Herren Gud inte hade låtit något regn falla på jorden och ingen människa fanns som kunde odla den. Men ett flöde vällde fram ur jorden och vattnade marken, då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar så att hon blev en levande varelse. Så här har vi detta med att Gud liksom blåser in sin livsande. Och varför skapar Gud människan? Jo, för att det behövs någon som kan odla. Och det är vad det här förvaltarskapet innebär. Vi är satta som trädgårdsmästare i världen till att ta hand om världen, odla den, ha omsorg om den. Och vi brast i det ansvaret och Jesus upprättade människan, visade vad det är att vara Guds avbild och bli igenkänd som en trädgårdsmästare efter uppståndelsen. Och där. Och där har vi detta, att vi är satta till att bruka och vårda jorden. Och sen hände detta efter Maria från Magdala har mött Jesus. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem: "Frid åt er alla." Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen: "Frid åt er alla, som Fadern har sänt mig sänder jag er." Sedan andades han på dem och sa: "Ta emot helig ande." Så Jesus säger: "Nu är ni kallade att vara som jag är i världen. Som Fadern har sänt mig sänder jag er. Nu ska ni gå ut och vara de här nya avbilderna, de här tjänarna i världen som visar vad människan har för uppdrag, på vilket sätt man ska härska." Och vad gör han? Jo, han andas på dem och ger nytt liv. En slags nyskapelse sker här. Gud på nytt liksom andas på människan och gör henne till en ny avbild. Och som saltaren sa: "Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden nu ny." Och det är vårt hopp i den klimatkris som nu råder. Att mitt i vår brist, mitt i vår synd, mitt i detta att vi har inte fixat detta, vi förstör världen, så har Gud inte gett upp den här världen, utan han vill ge oss nytt liv, och det gör han genom sin ande. Gud är en Gud som vänder sitt ansikte till världen hela tiden i nåd. Det är det vi säger i Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Alltså Gud vänder sitt ansikte mot världen och andas och ger den hela tiden nytt liv. Och våren är ju en påminnelse om det. Att Gud sänder sin ande och skapar nytt liv. Och det vi väntar på är ju att vid Jesu återkomst så kommer Gud andas så kraftfullt över världen så att hela jordklotet kommer förvandlas. Det är det som är vårt hopp vid Jesu återkomst. Att Gud ska andas så kraftfullt på världen så att det skapas nytt liv. Det är så den judiska gemenskapen har tolkat psalm 104. Att Gud kan omskapa genom sin ande. Men tills dess så är vi kallade att vara goda representanter på det här förvaltarskapet. Vi är ju kallade att vara som Jesus i världen. Den goda trädgårdsmästaren. Den goda avbilden. Den ödmjuka konungen som inte skövlar utan visar omsorg. Och som är rättvis. Som är ödmjuk och osjälvisk. Så även om det känns liksom kört, vi kan inte rädda detta, så är vi kallade att vara ett salt i den här världen. Och föredömen. Och vara Kristuslika. Tills den dagen då Jesus vänder åter och Gud andas på världen och skapar en ny. Så att det har, vi kan liksom inte fly från det ansvaret. Nu kommer vi till den sista delen i predikan och i den här kiaspen. Jag sa att jag började med att Gud har skapat världen genom sitt ord. Att han har skapat världen genom sin ande. Vad det här förvaltarskapet innebär att vi är Guds avbilder. Och återigen detta att Gud andas på världen. Han kommer göra den ny. Till sist någonting om ordet. Eftersom Gud har skapat världen genom sitt ord, som också kallas för Guds vishet i ordspråksboken, så är världen inget kaos, utan har en ordning. Världen har blivit till genom ordet och fått en ordning. Det är det vi kan se tydligt i första kapitlet. Det är liksom ordning i världen. Och därför kan man enligt ordspråksboken, och då får ni gärna gå in på The Bible Project igen, den YouTube-kanalen. De har jättebra filmer om ordspråksboken. Därför kan man lägga örat mot marken och lära sig saker. För att världen är ordnad i enlighet med Guds vishet. Därför är forskning ett sätt att hitta sanningen. För världen är inget kaos, utan det finns något rationellt. Guds vishet finns i skapelsen. Och den som inte lyssnar på vad forskarna säger, den som inte lyssnar på vad de visa säger, blir en dåre som går under, säger ordspråksboken. Där tänker jag ett tema som vi allt för lite har talat om. Att det också finns en vishet i världen som vi måste lyssna till. Och då står det i ordspråksboken kapitel 1. Hur länge ni okunniga ska ni älska okunnigheten? Jag ropade och ni vägrade lyssna, säger visheten. Jag varnade er och ni brydde er inte om det. Och tillägger att om vi inte lyssnar så kommer olyckan komma över oss likt ett oväder och likt en storm. Och de här orden känns ju profetiska i vår tid. Vi måste lyssna på de visa. Vi måste lyssna på de som har lagt örat mot marken. För de har någonting gudomligt att säga. För Gud har skapat världen genom sitt ord. Och den bär hans prägel. Och om vi inte förvaltar världen i enlighet med Guds ord, i enlighet med den ordning som han har lagt in i skapelsen, då går det illa. Vi måste leva i enlighet med det ord genom vilken världen blev till. Och det ordet hittar vi här. Men vi kan också studera det i skapelsen genom att studera ekosystemen. Genom att studera hur allting fungerar. Gud har skapat ekosystemen genom sitt ord. Och det här är en teologi som vi måste fördjupa oss mer i den tid som vi lever. För att kunna ge världen hopp. För det finns så många unga som är utan hopp i den här tiden. När man läser om klimatförändringarna och så vidare. I Bibeln finner vi båda detta. Vi måste ta ansvar. Vi kallar att vara som Jesus i världen. Var Guds avbilder. Var goda trädgårdsmästare. Och Gud har inte övergett världen. Det är inte kört. Gud har sitt ansikte vänt mot världen och han ger den nytt liv genom sin andning. Båda de sakerna måste vi hålla upp. Till sist. De här andaktsbokstexterna, de är väldigt korta. Först har de ett inledande citat, sen en text och sen en bön. Så här ser bönen ut på den sista texten, eller på den här texten. Och själva andaktstexten, det har inte jag tagit upp, har mycket associationer till en Kent-låt som heter Utan dina andetag, som ni kanske har lyssnat till. Mm. Jag ber den bönen, så får ni stämma in tyst för er själva om ni vill, och så ska Marita leda oss till avslutningen av den här gudstjänsten. Gud, vad vore jag utan dina andetag? Låt mig få känna din andning mot min kind. Låt sommarens grönska bli en påminnelse om din förmåga att göra allting nytt. Att det finns hopp trots det som vissnar och dör. Att du kan omskapa och återuppväcka. Blås på mig. Kom med ditt korsdrag genom alla mina rum. Amen.